Återigen så ska vi ha ett litet bibelstudie här tillsammans. Så om ni har era biblar med er så ta gärna fram dem. Annars så gäller det samma sak som igår. Att saliga är de som läser men också saliga är de som hör Guds ord. Så vi ska börja med att slå upp till en psalm. Psalm 89 och vers 15. Och här så säger Gud någonting om sig själv som kommer vara grunden till det som vi ska studera idag. Psalm 89 och vers 15. Där står det så här i min bibel. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Enligt bibeln så säger Gud att, eller det står att rätt och rättfärdighet är Guds trons fästen. Med andra ord, rättvisan är en stor del utav Gud. Han är fullständigt rättvis, 100% rättvis. Men dessutom så står det också senare att nåd och sanning står inför ditt ansikte. Gud är fullständigt rättvis, men han är också fullständigt nådfull. Och det här är faktiskt någonting som i Gud beskrivs som att inte gå i konflikt med varandra. De båda finns i Guds karaktär. Vanligtvis när vi tänker på rättvisa och nåd så tänker vi att de går emot varandra på något sätt. Ta till exempel om jag kör för fort och polisen stoppar mig. Och sen så ber jag polisen om nåd, att jag inte ska få böter. Låt säga att han ger mig nåd. Okej? Okay? Och han säger, ja men jag låtsas som att jag inte såg det där. Du får köra vidare, bara du tar det lugnt nästa gång. Har han upprätthållit rättvisan då? Egentligen har han inte det. Han har ju brutit egentligen mot lagen. Enligt lagen så skulle jag ha blivit straffad. Men när han gav nåd så var det på bekostnad av rättvisa. Men i Gud så säger han att jag kan både vara rättvis och god samtidigt. Och det är det här som en stor konflikt, den här stora konflikten egentligen handlar om. Låt oss titta på ett till exempel när Gud nämner det här i Andra Mosebok, kapitel 34. Här beskriver Gud sin egen karaktär. Ni kommer ihåg att Moses, han gick upp på berget, och han var uppe på berget med Gud och han bad Gud, låt mig få se din härlighet. Med andra ord, låt mig få se vem du är, hur du är. Och Gud förklarar för Moses hur han är i Andra Mosebok 34, vers 6 och 7. Det står så här. Herren gick förbi honom där han stod och ropade. Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede, stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld. Underbart. Mycket fokus på Guds nåd, hans kärlek. Och vad säger han sen? Men som inte låter någon bli ostraffad. Här kan tyckas som en konflikt återigen. Här har vi återigen de här två aspekterna. Vi har en nådefull Gud som förlåter syndare. Han förlåter synd och är nådig. Medan å andra sidan så har vi en som inte låter någon gå ostraffad. Hur hänger det här ihop? Det här är vad Satan angriper. Vi tittade på igår på Satans anklagelser. Hur han angriper Guds karaktär. Och det är just frågan om Guds rättvisa och hans nåd som står i fokus. Är Gud verkligen rättvis? Kan man lita på Gud? Eller är det så att han egentligen är en elak typ? Någon som man inte kan lita på? Någon som inte är värdig vår tillbedjan? Det står att han låter ingen bli ostraffad. Han låter ingen synd bli ostraffad. Vad är syndens straff enligt Bibeln? Är det någon som kan hjälpa mig med det? Vad står det i Romarbrevet 6:23? Syndens lön är döden, eller hur? Döden, det är vad Bibeln säger. När vi syndar så skiljer vi oss ifrån livets källa. Och resultatet är död. Om vi har skilt oss ifrån det som ger oss liv, det är som en lampa ungefär. Låt säga att vi har en lampa här, den här lampan som är där. Om jag skulle skilja den från strömkällan, då skulle den slockna. Och så är det när vi skiljer oss ifrån livets källa, ja, då kommer våra liv att slockna. Enkelt. Men det blir värre än så. För det är inte nog med att syndens lön är döden. Men inga utav våra goda och rättfärdiga gärningar kan på något sätt gottgöra för det onda som vi har gjort. Låt oss titta vad som står i Romarbrevet kapitel 3 och 20. Ni känner säkert till det här, de flesta utav er. Men låt oss läsa den då, för man får alltid något nytt ifrån Guds ord när man läser det. Romarbrevet 3 och 20 så står det: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Okej, så ingen människa kan förklaras rättfärdiga genom laggärningar. Det spelar ingen roll hur många goda gärningar man gör. Man kan inte gottgöra för det onda som man har gjort. Är det här någonting orättvist av Gud att göra så? Nej, inte alls. Tänk efter själva. Om jag skulle, låt säga att jag var läkare. Och jag skulle gå och, jag har räddat 1000 människors liv. Det är många goda gärningar, eller hur? Om jag går och jag räddar 1000 människor från att dö. Helt fantastiska goda gärningar. Och sen låt säga att jag går ut och skjuter en person. Ja, så hamnar jag i domstolen. Här polisen tar mig och jag ses inför domstol. Och domaren frågar mig, vad gör du? Varför har du mördat den här personen? Ja, herr domare, säger jag. Ja, jag mördar den här personen. Men vet du vad? Jag har faktiskt räddat 1000 människors liv. Så då borde jag ligga på 999 plus. Tror ni att domaren frikänner mig? Inte på något sätt. Eller försök det med polisen när han stoppar dig för fortkörning. Ja, men jag har kört lagligt tidigare. Ja, och i framtiden så kommer jag göra det också. Våra goda gärningar kan inte gottgöra för det som vi har gjort. Det är omöjligt. Så det här sätter människan i en väldigt svår situation. Hur många personer är det som har syndat? Bra att ni räcker upp handen. Någon som inte har syndat? Den som säger att de inte har syndat är en lögnare och då har därmed syndat. Så. Romarbrevet kapitel 3 och vers 23 säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Varenda människa har gjort det. Det finns ingen person som inte har gjort det. Någon gång har vi alla gjort något som vi vet inte var rätt. Och syndens lön är döden. Varenda människa har alltså förtjänat döden. Enligt Bibeln. Det här är de dåliga nyheterna. För att vi ska kunna uppskatta de goda nyheterna behöver vi först förstå de dåliga. För de goda nyheterna är bara så goda som de dåliga är dåliga. Om jag inte vet att jag har cancer. Så kommer någon med ett botemedel mot den här sjukdomen. Så uppskattar jag den inte lika mycket som jag förstår att jag har det. Eller hur? Hur som helst. Det här är problematiken som universum befinner sig i. Människan har syndat. Gud älskar människan trots att hon har syndat. Han vill rädda människan. Men det skulle vara orättvist att rädda syndare när Satan och hans änglar kastades ut i himlen av den orsaken. Varför skulle syndare få komma, människor som har syndat, få komma tillbaka till Gud när Satan och hans änglar inte får det? Det här är en fråga om Guds rättvisa. Är Gud rättvis i att förlåta syndare hur som helst? Och det här är det som åklagaren säger. Ja, Gud, han, ja, ifall det skulle vara så att Gud hade förlåtit människan, så kan ni lita på att Satan skulle säga: det där är orättvist. Gud är inte alls rättvis. Han säger att han är rättvis, men han är inte det. Och det här är problematiken. Låt oss titta på i Romarbrevet 3. Några verser som vi kanske inte alltid läser. I vers 25 till 26. Här står det någonting om faktiskt vad Gud kommer att göra för att svara på dessa anklagelser. Vers 25 så står det: honom, alltså Jesus Kristus. Eller låt oss läsa vers 24, för det är en underbar vers också. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, talas om Kristus, honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol, eller ett försoningsoffer, att tas emot genom tron. Och lägg märke till nästa mening. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Mycket intressant. Bibeln säger här att Gud vill visa sin rättfärdighet. Och grundtexten här är ännu starkare än bara visa. Det är faktiskt bevisa som ordet handlar om. Han vill demonstrera, han vill lägga fram bevisen till att han är rättfärdig. Och det kan tyckas underligt. Gud är ju allsmäktig. Han skulle kunna bara säga, jag är rättvis. Satan kommer med sina anklagelser och säger, Gud, du är orättvis. Gud skulle kunna säga, nej, du har fel, Satan. Jag är rättvis. Tro på mig eller dö. Han skulle kunna göra det. Och det hade varit fullständigt okej. Okay, för han är Gud. Han kan göra vad han vill. Men Gud vill inte det. Han ville bevisa sin rättfärdighet. Han ville att alla universums invånare skulle tjäna honom av kärlek istället för av fruktan. Därför vill han bevisa sin kärlek. Det är en fantastisk Gud vi har som vill visa varför han är rättfärdig. Varför han är god. Och hur är det han ska göra det? Det står i vers 26. Eller i vers 25 så står det, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Så Gud hade liksom förlåtit de här syndarna tidigare. Men han hade lämnat dem ostraffade. Och Satan anklagade Gud, du är inte rättvis, synden måste få sitt straff. Men så står det, i den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det är faktiskt så att Guds karaktär är anklagad. Titta i vers 4 vad som sägs också. Det talas om samma tema här. Nej, aldrig, säger Paulus, låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet, för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Vem är det som går till rätta med här? Faktum är att det är Gud. Det är Gud som går till rätta med. Det är han som så att säga är anklagad i den här situationen. Utav den stora åklagaren. Och Gud vill bevisa. Han vill lägga fram bevisen. För att han är rättfärdig. Och detta för att synden aldrig ska behöva uppstå igen. I Hebreerbrevet 9 och 22. Så står det följande. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Så på ett sätt så har Satan rätt i att man kan inte bara förlåta en syndare hur som helst. Gud kan inte bara se mellan fingrarna på oss som syndare. För det skulle vara orättvist. För att Gud kan inte ovillkorligt förlåta en syndare. Men för att han ska kunna förlåta en syndare så krävs det att ett straffet tas utav någon. Och hur löste Gud det här dilemmat? Jesaja kapitel 53, en av mina favorittexter i Gamla testamentet. Som beskriver Jesus uppdrag. Jesaja 53 och vers 5. Där står det hur Gud löste det här dilemmat. Hur han svarade på anklagelserna. Hur han bevisade att han var rättvis. Jesaja 53 och vers 5. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Han tog det straffet som vi har förtjänat och gav oss det liv som han hade förtjänat. Han tog del i vår död som vi inte har någon del i. Eller han tog del i vår död som han inte hade någon del i. Och vi fick del av hans rättfärdighet som vi inte har någon del i. Det var så som Gud löste det här dilemmat. Jesus Kristus kom. Han tog det straffet som syndaren hade förtjänat. Och på så vis kunde han upprätthålla sin rättvisa och samtidigt vara fullständigt nådefull. Det är ungefär som om vi tar exemplet med polismannen som stoppar mig för böter. Det är inte så att polismannen ser mellan fingrarna på mig och säger, ja, men vi låtsas som att jag inte såg dig. Det är inte sån förlåtelse som Gud ger. Utan det är som om polisen själv från sin egen plånbok skulle plocka upp pengar och betala böten åt dig. Det är ett sådan förlåtelse som Jesus erbjuder oss. I första Johannesbrevet, kapitel 1 och vers 9, så står det ett otroligt löfte om hur vi kan få del av den här förlåtelsen. Första Johannesbrevet, kapitel 1 och vers 9, och slå gärna upp dit, för jag tror att vi ska se någonting där som vi kanske inte har tänkt på tidigare. Många av er kan säkert den här texten utan till. Första Johannes 1 och 9 säger: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det vi behöver göra är att komma och erkänna att vi har gjort fel. Och då blir förlåtelsen vår. Men lägg märke till vad det stod här i versen. Det stod: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Två stycken ord. Trofast. Gud är trofast. Han är kärleksfull. Han är nådefull. Han gör det som han har lovat. Men han är också rättfärdig i att förlåta våra synder. Varför? Jo, på grund av Jesus Kristus. På grund av hans död på korset. Så kan Gud både vara trofast och rättfärdig i att förlåta våra synder. En underbar tanke. Men faktum är att Jesus inte bara dog för att rädda dig och mig. Det är sant att Jesus dog för att rädda oss på grund av den stora kärleken som han hade. Och han skulle ha gått i döden om det bara var en enda person som hade syndat. Men det fanns också ett annat perspektiv. Det stora perspektivet som vi talade om igår med universums säkerhet. Jesus dog inte bara för att rädda dig och mig utan också för universums invånare. Och ni kanske tror att jag hittar på det här, men titta vad som står i Kolosserbrevet kapitel 1. Kolosserbrevet kapitel 1, vers 19-20. Och häng med, gärna med om ni kan, för jag vill att vi ska se det här med egna ögon. För det här är mycket fascinerande, tycker jag. Den här versen. Först, Kolosserna 1, vers 19 och 20. Nu är jag i Filipperbrevet, så ni har lite tid kvar. Kolosserbrevet 1, vers 19-20. Det står: ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Här talas om Jesus Kristus. Hela gudomen bodde i Jesus Kristus. Hela gudomen fanns förkroppsligad i Jesus Kristus. Och sen står det: och genom honom, alltså genom Jesus, försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och var mer? I himlen, står det. Eller hur? Det står det. Inte bara på jorden skulle Gud skapa fred. Han skulle inte bara skapa det mellan människan och Gud. Men också i himlen. Universums invånare undrade över: hur kan Gud vara nådefull och samtidigt rättvis? Satan sa: det går inte ihop, det är omöjligt. Men jo, genom korset så försonades världen och universum med Gud. De fick svar på sina frågor som de hade haft. Och vad var resultatet av korset? Gå till Johannesevangeliet, kapitel 12 och vers 31. Johannes 12 och vers 31 och 32. Jesus talar om korset och hans lidanden som han ska gå igenom. Och han säger några mycket intressanta ord. Johannes 12, vers 31 och 32. Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Jesus död på korset gjorde att denna världens första kastades ut. Han blev nedkastad på grund av det. Ni kommer ihåg, vi tittade på Jobs berättelse och vi såg att åklagaren hade fortfarande begränsat tillträde till himlen. Han kom där inför det stora rådet och han sa att jag representerar jorden. Och han framförde sina anklagelser inför Gud. Och anklagade Jobb och anklagade Gud. Men i och med korset så kastade Satan ut därifrån. Han hade inte längre något tillträde till himlen. All sympati som kanske skulle ha funnits mellan änglarna och honom, de lojala änglarna, klipptes vid korset. Titta i Uppenbarelseboken 12, där står det om samma händelse. Ni minns hur vi talade förra gången om att en tredjedel av änglarna valde att lita på Lucifer. Det var mycket övertygande argument som Lucifer hade. Och de här frågorna, tänk er själva, om ni hade varit i himlen, en av dessa änglar, och några av era bästa vänner ansluter sig till den här upprorsmakaren. Han talar vältaligt, han säger fina saker. Förstås skulle det finnas frågor i sinnet. Även om de valde att vara lojala till Jesus och hans och Gud. Men vid korset så fanns det inte längre någon tvekan kvar. Uppenbarelseboken 12, vers 9 och 10. Det står så här. Men den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Jag hörde en stark röst i himlen säga, nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. När talas det här om? Ja, när blev frälsningen en verklighet? Det är på korset, eller hur? När Jesus sa, det är fullbordat. Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De här anklagelserna fick sitt slut och han blev utkastad. Vers 12 så står det, jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Kristi seger på korset innebar slutet för Satans välde. När Jesus stod emot Satans frestelser och uthärdade psykisk och fysisk tortyr utan att bry sig om skammen och utan att använda sin gudomliga makt för att slippa undan, så övervann han Satan och visade Guds karaktär för oss och för änglarna. Och när Guds son förnedrades och spikades fast på ett kors tillsammans med vanliga förbrytare, så förstod varenda lojal ängel att Satan var en mördare och en lögnare från början. Det var det han var ute hela tiden efter. Efter Guds son. Efter att vilja sätta dit honom. Han var en självisk mördare och de ville inte ha någonting med honom att göra. Och de sista trådarna av sympati mellan Satan och de himmelska änglarna klipptes vid korset. Han blev utkastad. Han hade inte längre något tillträde där. Jag vill illustrera den här karaktärsskillnaden på ett väldigt påtagligt sätt. Om vi går till Jesaja kapitel 14. Och sen ska vi titta på Filipperbrevet 2. Och jämföra de två karaktärsdragen. I Jesaja kapitel 14 så har vi Satans vandring uppåt. Hans trappa uppåt. Han vill stiga upp. Upp, upp, upp. Vi läste den igår, det står så här, vers 13, Jesaja 14, vers 13. Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr, jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Upp, upp, upp ville här Satan. Han ville upphöja sig själv på andras bekostnad. Men lägg märke till vad Jesus gjorde i kontrast till det här. I Filipperbrevet kapitel 2 så står det i vers 6. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Han utgav sig själv, han steg ner. Han blev en antog en tjänares gestalt och han blev en människa. Kan ni tänka er, universums skapare, han som änglar tillbad, blev en människa. Ett hjälplöst foster blev han. Han förnedrade sig, han steg ner. Han som till det yttre var en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Ingen av oss kan helt greppa vad det här verkligen innebär. Universums skapare, han som är värdig all tillbedjan och ära, han steg ner till den här lilla jorden. Men inte bara blev han en människa, utan han dog. Och det var inte en triumferande död som han dog, inte en hjältemodig död. Som en general kanske i strid, utan det var en förnedrande död. Det står till och med döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom överallt och gett honom namnet över alla andra namn. På grund av den här karaktärsskillnaden de såg, som änglarna och hela universum såg, så upphöjde Gud Jesus över alla andra namn. Satan ville upphöja sig själv på andras bekostnad. Han blev nedkastad till jorden. Kristus, han steg ned för att hjälpa andra och han blev upphöjd. Fantastiskt. Vi läser i Uppenbarelseboken 12 igen, de här verserna. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. En underbar tid var det här för dem i himlarna. Satan blev utkastad, brödernas åklagare. Men ve dig, du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Satan insåg att han var besegrad. Och han förstod att hans tid var begränsad. Men förgjorde Satan vid korset? Inte ännu. Han hade en kort tid kvar. Han blev besegrad på korset. Men det var fortfarande någonting som fanns kvar i den här stora striden. Vi ska gå in på det lite grann imorgon. Det var fullbordat på korset. Jesus hade demonstrerat inför universum. Segern var vem Gud var och vem Satan var. Och segern var vunnen. Men Satan blev inte utrotad än. Men vad Satan gör är att han gör allt han kan för att så få människor som möjligt ska ta emot den här förlåtelsen som Jesus vann mot dem. I vers 13 så står det: när draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Den här kvinnan, om ni är intresserade av Bibelns profetior, så symboliserar en kvinna i Bibeln en församling eller kyrkan. Det här är alltså Guds trogna folk, hans församling som han startade, som blir förföljda utav draken. Det är precis som vilken terrorist som helst. När han inte kan komma åt den personen de vill komma åt, så går han på familjen, barnen. De som den här personen älskar mest av allt. Och han gör allt för att så få som möjligt ska ta emot den här frälsningen som Jesus har skaffat. I första Petrus 5:8 så beskrivs Satan som att han går omkring som ett rytande lejon. Han är inte inaktiv. Mina vänner, han är väldigt aktiv. Han gör allt han kan för att få så många som möjligt bort ifrån Gud. Och han gör ett väldigt duktigt jobb, skulle ni inte säga det. Det handlar om vår vilja. Och vi behöver vara vaksamma för det här. Vi behöver vara medvetna om det. För idag så är det många som till och med går så långt att man förnekar djävulens existens. Man tror inte att han finns. Och vet ni, i en strid, om en sida slutar tro att fienden existerar, ja, det är ett drömläge för den andra sidan, eller hur? Det är väldigt lätt att bedra och luras och göra precis vad som helst om man inte tror att en motståndaren existerar. Vi behöver vara medvetna om det här. Att det är en strid som pågår. Satan har stigit ner i stor vrede för han vet att hans tid är kort. Finns det då någon trygghet för oss? Absolut, gör det. Låt oss titta på en sista text i 1 Johannes kapitel 4 och vers 4. Ni kommer ihåg striden i himlen. Kristus och hans änglar gav sig strid med draken och hans änglar. Men vem var det som vann? Jesus Kristus vann. Och hur var det på korset? Det var Satan emot Jesus där också. Och vem var det som vann på korset? Det var Jesus. Och hur är det då i våra liv? Om Jesus vann i himlen, han vann på korset, så kan vi lita på att han kommer att kunna vinna i våra sinnen, i våra liv. I de saker som vi går igenom. Vi har ingenting att frukta om vi står på Jesus sida i den här konflikten. Johannes, första Johannes brevet kapitel 4 och vers 4. Så står det så här. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Kan någon säga amen? Underbart. Han som är i oss är större än han som är i världen. Vi kan vara trygga om Jesus är i oss. Och jag vet inte var du befinner dig i din kristna vandring. Gud vet det och du själv vet det. Kanske är det så att du aldrig har släppt in Jesus i ditt hjärta. Och i så fall så måste jag säga att det finns orsak att frukta. Vi har en fiende som är långt starkare än oss, som vi inte har en chans emot i vår egen kraft. Men de goda nyheterna är att ingen behöver gå härifrån utan att ha tagit emot honom i vårt hjärta. Vi behöver inte vänta en enda timme. Vi kan göra det direkt. Vi kan ta emot honom som vår frälsare och som vår Herre. Och vi kan ställa oss på hans sida i den här konflikten. Det betyder inte att alla dina problem här i världen kommer att försvinna. Men det betyder att vi har någon att lita på genom alla problem. Vi har någon som är med oss. Någon som alltid kommer att vinna striden i vårat sinne. Kanske har du aldrig tagit emot Jesus i ditt liv. Kanske har du gjort det. Men att stå på Jesus sida är tyvärr inte en engångshändelse. Visst, det finns en första gång när vi ställer oss på hans sida. Men det kan hända att vi glider bort ifrån honom. För att vi ska kunna stå fasta på hans sida behöver vi dagligen ta det beslutet igen. Säg Jesus, jag vill fortsätta att vara på din sida. Jag vill vara i din hand. Och jag vill ge en möjlighet för var och en av oss här att återigen förnya våra löften till Jesus. Vi kommer ha en tyst stund här när du får säga till Jesus precis vad som finns på ditt hjärta. Och jag kommer sedan att avsluta här med en bön. Så låt oss böja våra huvuden. Vår kära himmelske fader, vi vill prisa och tacka dig för den gåvan som du gav i Jesus Kristus. Tack för att vi kan vara trygga i den här konflikten. Och att vi inte behöver frukta för han som är i världen. När du är i våra hjärtan. Herre, jag ber att den seger som du vann på korset för oss, att den ska bli en verklighet i vart och ett av våra liv. Och vi vill så överlämna oss själva nu, Herre, i dina varma händer. Och vi prisar och tackar dig i Herren Jesu Kristi namn. Låt alla säga Amen.